Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Carl Hedin. Han är stjärnryttare från Borås med drömhästar i stallet och hundratusentals följare på sociala medier. Men vägen till framgång, den har inte varit spikrak. Som liten blev han väldigt mobbad för att han gillade tjejsporten och försökte mörka att han åkte till stallet. Det här är ett väldigt intressant avsnitt med en person som verkligen har gått sin egen väg. Hoppas du också gillar det här med ingen mindre än Carl Hedin.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Carl Hedin.
Tack.
Roligt att ha dig här. Hur står det till med dig?
Det är bra, tack. Jag är väldigt glad att bli inbjuden till det här. Jag hade en tjej som hette Emily som jobbade hos mig för några år sedan. Vi pratade så här, undrar om jag någon gång ska få med i Framgångspodden. Och nu sitter jag här, så att det känns lite stort.
Shit, du är fan kungen av hästarna. Du kommer ju vara med många gånger. Ja, men det är många som har frågat efter dig. Och det, jag är jätteglad att du är med. Att du vill vara med också. För som sagt, du... Ja, i Ridsverige, säkert i andra länder också, men i Ridsverige så är du verkligen en av de största. Kanske, jag har inte stenkoll på allting, men säkerligen den största i din genre också. Så.
Ja, det vet jag inte, men det är väldigt snällt. Tack så mycket.
Många olika frågor, men berätta lite grann hur en dag ser ut för dig.
Det är ju typ hästar för hela slanten. Så jag går upp vid 6:30 på morgonen och så börjar jag rida 7. Och då har jag en häst som heter Ville. Och Ville är rädd för andra hästar. Han tycker inte om andra hästar. Det är lite konstigt med en häst som är rädd för andra hästar. Det låter inte
bakfrämt. Han hatar dem eller typ? Eller?
Typ, han är, fast han inte är arg eller? Men rädd. Alltså nej, han är tvärtom. Han har liksom social fobi för andra hästar. Vi brukar skoja om att, för han älskar däremot min hund. Och vi har sagt så här att han kanske liksom inte är så här artbinär. Han kanske tror att han är en hund. Att han identifierar inte sig själv som häst utan som hund. Så att jag tränar honom innan för att jag fair är enough. Fair enough, alltså du kan be, if you want to be a dog liksom.
Var en fucking hund om du vill vara en hund.
Ja, men precis. Så jag börjar med att träna min hund 7, Ville. Och då så tränar jag med honom fram till 8. För sen börjar, jag är ju inhyrd på ett större ställe. Så att det är ju flera personer som tränar samtidigt som jag liksom i ridhuset. Och därför tränar jag honom innan de andra börjar träna. För att han, ja, diva eller hund, vad den är, han vill helst inte träna med andra. Så jag tränar innan frukosten. Och sen äter jag frukost med de som jobbar med mig i stallet 8. Och sen så från 8:45 till 13:00 så är det rida. Och sen så på eftermiddagarna så är det ibland rida och ibland att göra andra saker. Typ sitta här och prata med dig i framgångspodden.
Om berättar då. Liksom, finns det något ögonblick där du verkligen kände så här att det här är en milstolpe? Det här är sjukt stort.
Ja, alltså jag har en grej som jag verkligen så här kan gå in i den känslan när som helst egentligen. Och jag har alltid liksom, jag tyckte det var väldigt kul att tävla och jag tycker fortfarande det är fruktansvärt kul att tävla. Jag är riktigt tävlingsmänniska liksom och gillar att liksom utmana mig själv i det. Men i min, någon så här, det som har varit min... Det som har stått högst på min lista har alltid varit så här, att livsstilen med hästar och att kunna leva av och med hästar. Liksom, att få göra detta till mitt jobb. Och då vet jag att när jag var 19, ja, jag var nog 20 faktiskt. Då hade jag gått ut gymnasiet och så flyttade jag till Danmark. Och så jobbade jag hos en man som heter Hasse Hoffman som tränare eller som assisterande tränare där. Och fick då hjälpa till att träna hans hästar. Och första tiden när man kommer dit så är det liksom ganska sådär som det är i filmerna, att det är liksom skiffla skit liksom. Det var mycket, mycket börja och det var väldigt en gammal hierarki på den arbetsplatsen. Det var väldigt mycket så, du är här, allt du har lärt dig tidigare kan du bara glömma. Vi ska liksom bygga upp dig och vi ska göra det på rätt sätt, för det som vi gjort hittills har varit helt fel. Så.
Det låter som den där, vad heter det? Wax on, ja. Wax off med den här Bruce...
Exakt, det var den han kollade på när han startade sitt företag, tror jag. Liksom. Men det var, han var av den generationen när man drev företag på det sättet. Framförallt hästföretag då, som ändå är en ganska konservativ bransch. Så jag hade liksom varit helt nere på golvet och jobbat och fick liksom göra ordning hästar, men inte så mycket träna. Och så hade jag tagit mig an några hästar som hade varit lite svåra och då... Jag har alltid varit ganska orädd av mig när det kommer till hästar. Att jag tyckte att liksom, en del är ju rädda för hästar som hoppar iväg. Och det är klart att det kan bli läskigt för om man kan ramla av och sådär. Men då hade jag två hästar som jag hade tränat lite grann och som hade blivit lite bättre. Och så vet jag, min chef kom till mig och så sa han att jag tycker du har gjort det så pass bra att du ska få en egen lista. Och att få en egen lista med hästar, det var liksom det heligaste. Då var det liksom, betyder att jag hade en sträng, som man säger, med hästar som jag ansvarar för. Och som jag ska sköta och jag ska också träna dem. Liksom. Och det är ditt ansvar. Det är typ det som är din arbetsuppgift. Och då, på den tiden fick jag 3000 kronor i lön på det här stället. Det hör också saken till att det var inte någon så här jättesaftigt saftig ersättning. Men jag ringde hem till mamma i alla fall. Och så sa jag att jag har liksom vänt på det här timglaset. För fram tills dess hade liksom man alltid investerat pengar för att få rida. Man hade betalat för ridlektioner. Man hade köpt en häst. Man hade liksom betalat uppställning för hästen för att få ha hästen. Alltså, mina föräldrar hade varit fantastiska och liksom sponsrat mig med allt detta. Liksom. Och nu när jag var 20 år, då fick jag liksom lön för att rida. Sen var det bara 3000 kronor. Men ändå, så helt plötsligt så tjänade jag pengar på att rida hästar. Och det var nog så här, den första gången jag verkligen kände att, ja, det var väldigt stort i min värld i alla fall.
Ja, men verkligen. En fantastisk berättelse. Och så här, du är en person som verkligen så går mot normer och det skriver du om väldigt mycket i din bok. Berätta lite grann hur ditt tänk är. Att gör du som alla andra, blir du som alla andra, eller att våga liksom göra det man själv vill. Jag vet att du vill inspirera ungdomar och prata mycket med dem om det och försöka få dem att liksom frigöra sin fulla potential. Reflektera lite över det här.
och svårt, för att jag är ju sån som bara gör, och så går ju mycket på magkänslan liksom, vilket jag tycker magkänslan är en av de bästa sakerna att ha i livet liksom. Men jag har nog aldrig tänkt så här att jag ska gå min egen väg, att det har liksom inte varit så här att det här ska bli min grej, utan jag har gjort saker som jag har nog liksom saker som jag tycker ger mig någonting, som jag tycker känner att det här ger mig ett värde. Och oftast är det typ kunskap, eller att man kan apa efter någon, eller att man kanske så här själv reflekterar så här, den här delen av mig själv är jag inte så bra på, här måste jag fylla på med mer, för jag känner någonstans kanske själv min egen kompass liksom. Och min pappa pratar mycket om att se sig själv utifrån och helikopterperspektiv, och det har kanske fått av min pappa, att han är väldigt alltid liksom pratat mycket om det, och jag försöker nog, det är väldigt svårt, jag tycker det är svårare också ibland ju äldre man blir, för att man, jag vet inte, man blir liksom mer typ, folk gör ju mer som man säger till dem när man blir äldre, så man slipper liksom att så här, den konflikten är mycket, jag kan, och tycker det är synd ibland att nu är det så här, jag kan säga saker och så gör folk det istället för att frågasätta mig, så det blir liksom ingen utmaning. Och när man var yngre så har man liksom hela tiden så här, men varför blir det inte som jag tänker mig? Varför om jag vill gå ditåt, och det liksom, varför kommer jag inte dit liksom? Och då har man varit tvungen kanske att så här, försöka så här, i den processen har jag nog väldigt mycket så här, försökt att se mig själv utifrån, att okej, okay, ja, men jag har inte tillräckligt mycket kunskap om det här, jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet. Och så har man försökt samla på sig de grejerna, och då blir ju någonstans vägen i mitten, och det är det som idag kallas att gå sin egen väg. Men jag har aldrig så här tänkt att jag ska göra något som ingen annan har gjort, utan jag har bara...
Du har drivits av passion och gjort det du velat göra, helt enkelt.
Ja, bara följt mitt hjärta. Det låter kanske klyschigt, men jag har gått efter det som jag känns rätt för mig hela tiden. Och jag vet, när det var jobbigt i skolan, så att mamma sa någon gång att man ska inte låta omvärldens åsikter styra vad som känns rätt för dig. Och det är väl någonting som jag har hållit fast i hela tiden, att liksom lyssna på min egen röst liksom. Och idag så är ju alla de här grejerna, som när man var liten var man uppkäftig och stökig och motvals och ofokuserad. Idag är detta omdöpt till liksom entreprenörskap, målmedvetenhet och massa fina, flotta ord liksom. Som när man var liten var det bara någonting som man oftast fick sitta i sådana här utvecklingssamtal och be om ursäkt för. Att man inte gjorde som man blev tillsagt liksom. Och idag är det som är en stor del till att man kanske är där man är idag. Att man inte gjorde som folk sa till en.
Jag läste också att du kollar på runt 200 hästar i veckan.
Jag är inte en sån hemnetknarkare, men jag är en hästnetknarkare. Det är ju så, försäljningssidor är det bästa jag vet. Och alla auktioner och sånt. Och det är tvådelat det där. Dels så köper jag ju hästar hela tiden och tycker att det är väldigt spännande. Så jag letar hela tiden efter den där nästa superstjärna liksom, som ska gömma sig där bakom en lerig paddock någonstans ute i de småländska skogarna liksom, och hoppas att man ska hitta den här superhästen. Men det är också lite grann i kunskapssyfte, för att man kan se väldigt mycket. Dels ser man trender, vad kostar hästar idag, vad är folk villiga att betala för, vilka hästar är ute väldigt kort på annons, vilka ligger långt på annons, ligger de länge på annons, är det någonting skumt, det är precis som du kollar på hus eller villor. Men också kolla lite grann på härstamningar. Alltså man tittar ju på då att men den här hingsten och den här brodstinen, alla de hästarna är jättesnygga. Eller den här hingsten som man kanske gillade jättemycket när man såg den första gången, alla avkommer är liksom skevbenta. Så kan det också vara ibland. Liksom. Så det är också så här att lära sig lite mer för att liksom samla på sig mer kunskap.
Köper du också sån här, vad heter det när man köper ett föl i en mage?
Ett embryo.
Embryo.
Ja, jag vet att Lisen är lite inne på det där, men jag har nog inte riktigt kommit dit än. Det kanske jag gör lite längre fram.
Hon köpte något för typ 250 000 embryo liksom.
Ja, det kan bli väldigt dyrt. Jag är ju fortfarande, alltså jag är ju väldigt liten företagare, och jag tänker ju att där jag gör som bäst jobb, det är liksom själva träningen med hästen. Och det är klart att om du tar ett embryo, så ska den först och främst födas om 11 månader, om den görs idag. Och sen har du liksom 3-4 år innan hästen ska liksom börja tränas. Och sen så kanske du har ytterligare ett par år innan den ska säljas. Det är väldigt, väldigt en lång resa dit. Och när man är där Lisen och Peder är, då kanske man har möjlighet att sitta med det. Men jag behöver liksom hastla lite mer fortfarande. Så jag måste liksom gå för lite snabba cash. Så jag köper ju gärna hästar som är lite äldre precis när de ska börja tränas liksom.
Du kan inte bara slänga ut lite 250 000 lite överallt och köpa lite ägg bara.
Jag kan en kort stund, men jag kommer nog ganska snart börja liksom
stressad.
Svettas. Det blir ganska stressad av det.
Men okej, okay, berätta. Om du skulle kolla på en häst, vad är det du kollar på? När du kommer där med dina magiska ögon, vad är det du ser direkt och vad letar du efter?
Det är ett helhets... det är så, jag önskar att det fanns så här, jag letar efter det här. Men det är liksom en helhetsbild. Alltså, det är ju så här... först och främst så tittar jag ju på väldigt så här tråkiga saker. Typ storlek är för mig en jätteviktig grej. Vi har ju en liten verksamhet som egentligen bygger på att jag eller någon av mina anställda tränar alla hästar. Och då måste det vara hästar. Jag köper alltid lite så här dual purpose, att de ska kunna passa till mig. Och då måste de vara ganska stora, för jag är ganska lång. Så att alla de här små knattehästarna, de ryker ju bort. Så det gör ju att ganska många försvinner. Och jag tänker att det är klart att om man ska säga att du driver ett försäljningsstall, då kanske du ska ha en häst i varje färg, i varje storlek. Men det är inte så vi jobbar, utan vi driver ett tävlingsstall och en del av hästarna måste säljas för att finansiera för de andra hästarna. Därför så köper jag hästar som jag tänker ska vara potentiella tävlingshästar för mig. Och då tänker jag att de människorna som letar efter stora hästar, de kommer höra av sig till mig ändå. Och sitter du där, Alexander, och tänker jag ska börja med hästar, jag behöver ha en häst som är size L, då vänder du det till mig liksom. Sådana grejer, jag kollar på storleken, och sen så är det såklart ett helhetsintryck, och inte minst vad den kostar. Alltså ibland kan jag ju köpa en häst som har ett väldigt bra pris, för jag tänker att det här är en intressant häst till det priset. Och väldigt många hästar är jag ju inte intresserad av, för att jag tycker att det är för dyrt liksom.
Berätta, vad kostar en häst från och till? Vad kostar en häst som du brukar...
Alltså, det är ju lite så här kutym, men jag har ju aldrig köpt en häst själv som kostar mer än 250 000. Mm. Så av alla mina hästar så är det ingen som har kostat mer än det. Och det är kanske, det är ju så här sjukt mycket pengar, men i min värld är det inte så jättemycket pengar. Så att det är ju liksom från 40-50 tusen upp till kanske 250. Där någonstans så börjar jag bli ganska svettig. Och det handlar inte kanske om egentligen vad man har råd med. Det är ju mest bara att man är ju livrädd att man får hem den här som man kanske har köpt för 300, säger vi. Och så inser man att det var ingen superstjärna. Och även om man kanske kan tro att jag är en sån person som bara gillar att gå på väldigt mycket risk, så är jag ganska försiktig när det kommer till hästaffärer. Jag räknar alltid från det värsta läget liksom. Att den här hästen kanske är jättesvår att rida, den kanske har skeva ben, den kanske ingen vill köpa den liksom. Vad är det liksom det lägsta priset jag kan sälja hästen för sen, och då vill jag i alla fall kunna gå plus minus noll liksom. Så jag räknar ju alltid, mina ekonomiska kalkyler när jag köper en häst är alltid utifrån att det ska gå fullständigt åt pipan.
Ja. Vilken häst har gått bäst då? Från att du köpte den till du tränade den och sålde den?
Jag hade en häst som jag köpte för, den kostade 80 000. Och så hade den i 10 månader och sen så såldes den för ett par miljoner sen.
Jäklar.
Så det var liksom en så här wow-grej liksom.
Shit.
Och det var väldigt mycket pengar. Och det var liksom, när jag sålde den hästen så var det... Vad mitt företag omsatte på typ 3 år. Så jag var såhär, 3 års tid kan jag ligga och bara pilla mig i naveln liksom. För jag kommer inte att ha noll på kontot i alla fall.
Men vad var det som... För man tänker så här att om jag hade sett den där hästen, så hade det antagligen sett ganska likadant ut, den här hästen, från när jag ser den... Vad var det? Var det 10 månader eller? 10 månader innan.
Månader.
Om du ställer upp den bredvid varandra. Alltså den kan ju inte bygga brutalt mycket muskler på de 10 månaderna, eller?
Nej, men det som var med den hästen var att den var ju helt liksom otränad när jag köpte den. Den kunde ju ingenting. Den var ju liksom... den var ju helt rå, som man brukar säga. Så att vi tränade upp den, och så gjorde vi liksom, vi marknadsförde den på rätt sätt. Dels såklart via sociala medier, den blev superhypad. Den hade väldigt mycket liksom fysiska, alltså den rörde sig på ett sätt som folk tycker är attraktivt. Och sen så vann den ju liksom några av de bästa tävlingarna här i Sverige. Och det var ju också så här att välja rätt tävlingar och presentera den rätt där. Så det är ju väldigt många delar. Och det är väl kul, men den historien tycker jag är rolig, för att när jag ser tillbaka på den grejen, det kommer ju ta några år innan det kommer en ny sån häst, det förstår jag också. Men när man ser tillbaka på den så är det så här, alla de delarna när man har jobbat utomlands och man har tränat när man har varit på ridskolan, den basläggande kunskapen hur man sköter en häst, det är liksom alla de delarna som gör den affären. Så att det är ju inte så här mitt affärssinne, utan det är bara min kunskap om mitt ämne som har lett fram till det. Och det tycker jag är det som är lite härligt, för det är sån här en väldigt starkt kvitto på att man har tränat sig på någonting.
Du berättar lite grann om dina framtidsplaner. Vad händer i år? Vad händer kommande tid?
Ja, det händer massa roliga saker. Massa roliga projekt på liksom influencersidan som kommer att hända här i sommar. Och sen så har jag ju, min tävlingskarriär går jättebra. Jag har två hästar som är uppe på nästan den högsta nivån nu. Så nära som man kan komma egentligen. Så det är väldigt, väldigt kul att känna att man liksom har andrummet till att göra den satsningen riktigt bra och få åka runt i Europa på häftiga stora tävlingar och få uppleva det tillsammans med hästar som man har tränat upp själv. Det är väldigt stort för mig och jag glädjer mig till de kommande åren med de hästarna, och jag bestämde att jag ska behålla dem och bara liksom njuta av att göra den resan med dem. Jag har köpt mig ett litet hus med lite mark till, där jag tänker att jag ska ha lite höns. Och jag kan liksom ha en egen plätt på jorden som är bara min. Så det är någonting som jag verkligen ser fram emot att gå där. Det är inte speciellt stort och det är inte speciellt flott, men det är mitt. Jag gläder mig verkligen till att få ta hand om det och vurma för hela huset, att det ska må så bra som möjligt.
Den första frågan som kommer upp, jag vet att det kanske låter lite sjukt, men jag tänker så här, om jag skulle ha ett hus och sen har en massa hönor och grejer som springer runt, så kommer man till ett läge, man liksom ansvarar för de här hönorna, så kanske man kommer till ett läge och måste avliva dem. Är det inga problem för dig att ta en höna och hugga av huvudet på den?
Inga problem ska jag inte säga, men jag vill nog ändå tro, jag har aldrig avlivat ett djur själv, men jag har varit, jo, jag har faktiskt en gång har jag slagit ihjäl en kanin som blev påkörd framför, jag körde utanför Strömsholm där jag bodde, så var det en kanin som blev påkörd och jag såg hur den tumlade ut i väggrenen och bilen framför märkte nog inte det. Och då gick jag fram och då såg jag att ryggen var bruten, och så, då liksom som magically uppenbarade sig där en planka. Och då fick jag gräva fram min... För jag tyckte så synd om kaninen. Och jag klarade inte av att se djur som lider på det viset. Så att jag tog den där plankan och grävde fram grottmänniskan i mig och såg till att han fick ett värdigt avslut. Men jag, om jag har höns och den dagen kommer, så vill jag nog... jag tycker att, jag ska inte säga så här att jag ser fram emot att avliva hönan. Men jag tycker att det finns ett ansvar som djurägare att kunna... att undvika att djuret behöver lida. Liksom. Jag kan inte svara om jag kommer att avliva några höns. Men,
förstår.
Det är en del av attraktionen i att ha höns. Få se hur det blir där.
Jag förstår. Du, om man vill komma i kontakt med dig, följa dig. Carl Hedin på Instagram. Jag lägger också länk här i poddbeskrivningen.
Ja, finns det Carl Hedin sätt? Eller numera hönsmördaren på Instagram kanske.
Hönsmördaren. Vargmördaren.
Ja, det ser det. Det går rakt ut för det här. På Instagram är det väl där man hittar mig under Hedin Carl. Carl Hedin var upptaget så det fick bli tvärtom. Men jo, absolut.
Ja, härligt, härligt. Kan man se dig någonstans?
Alltså i verkligheten, tänker du?
Ja, men jag tänkte så här. Är det någon så här tävling du ska vara med på som man kan gå och se när du kör? Eller?
Ja, men jag tävlar ju ganska flitigt både i Sverige och utomlands. Och typ Falsterbo är en sån här stor tävling som många åker till. Där kommer jag säkert att flänga runt på någon häst och sådär. Så att absolut, det går att se mig på många av de större tävlingarna i Sverige skulle jag säga.
Du, härligt att höra. Stort, stort tack att du kom hit, Carl Hedin.
Det var en ära för att vara med.
Fram Gangs Body with Alexander Pelleros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.